Du lyssnar på Radio Länsman, den samhällskritiska radion.
Vi har med oss en av de kanske farligaste personerna det politiskt korrekta Sverige och Jallo Momodo någonsin har sett. En fånge att likställa med självaste Hannibal Lecter, ja minus masken då. Jag talar då självfallet om gatukonstnären Dan Park som har spenderat många ensamma dagar och nätter bakom galler. Men är nu ute i det fria och medverkar i det här programmet. Med på tråden är även galleristen Henrik Rönnqvist som ställde ut Dans förbjudna konst. Och så ska jag påpeka att på grund av tekniska svårigheter så spelade vi in dagens gäster separat om någon skulle undra varför den ena är så tyst när den andra pratar. Men då är vi på det klara med det och jag säger välkommen till min alltid lika trevliga stödpelare Konrad.
God dag länsman, hur mår du idag?
Jag mår jättebra och är jätteglad att det här äntligen blir av. Jag önskar att det hade blivit av tidigare, men nu ska vi i alla fall få reda på hur saker och ting ligger till. Och det känns ju lite konstigt att hälsa en person som har gjort ett så hemskt brott som att göra konst välkommen. Men jag ger ett helhjärtat försök och säger välkommen till RLM Dan Park.
Jo, tackar, tackar.
Och så välkomnar vi galleristen Henrik Rönnqvist som ni kanske såg i SVT Debatt nyligen. Välkommen ska du vara.
Tack så mycket.
Ja, men då tänkte jag att vi gör så här att vi tar och fokuserar oss på dig Dan till att börja med då för att ta reda på allt som har hänt sedan vi språkades vid sist. Och det var ju inte direkt igår utan det var ju innan du spärrades in och efter det så kör vi några frågor till Henrik också. Och vi har ju med oss Dan då via telefon för att han befinner sig i Danmark. Men vi säger välkommen ut i friheten Dan. Du minns nog med all säkerhet den 5 juli på galleri Rönnqvist och Rönnqvist. Och du minns nog att det var en både ljus och väldigt mörk dag för dig. Det ljusa varade väl inte längre än en halvtimme ungefär. Sen klev ju polisen in och tog med dig ut och satte dig i polisbilen. Vad var det de sa till dig inne i bilen?
När de sa att jag skulle med till stationen för att förhöra. Liksom, det var angående att det var hets mot folkgrupp. Så jag var misstänkt för det.
Men hur skulle du säga att de behandlade dig då? Var det respektfullt eller dåligt?
Nej, men liksom polisen behandlar folk, de säger inte så mycket utan de fattar.
Men hur var det? Alltså, blev du jätteförvånad när de kom och grep dig eller var det lite så här, aha, det kunde man väl tänka sig?
Ja, alltså, jag blev både förvånad och inte förvånad. Mm. Jag och Henrik hade ju skämt om det. Ja, nu kommer polisen att häkta mig vid vernissaget. Och det gjorde de. Nej, jag tyckte ju sig det är sinnessjukt att man blir häktad och sen gripen för att ha ställt ut tavlor. Alltså det är sjukt.
Men när du kom då och kom in på förhör där och så, vad var det som sades då?
Ja, först var jag tvungen att göra ett pissprov och jag var även misstänkt för narkotikabrott. Så.
Jaha, varför då?
Nej, jag vet inte, de tyckte väl att jag såg för lugn ut när de grät mig. Så, jaha. Ja, de tänkte väl, om de inte kan fälla mig för som folkgrupp kan de fälla mig för narkotikabrott. Ja, ja.
När du satt där under förhöret, man tänker sig själv att det borde kännas ganska overkligt. Men kändes det overkligt då att sitta i polisförhör då på grund av konst då i ett land med, ja, som de påstår, har konstnärlig frihet och yttrandefrihet?
Ja, lite overkligt, men jag har ju suttit i den här situationen förut liksom i mars. Då blev jag också häktad för ett blogginlägg om en rättegång jag var på. Som också gällde en affisch jag hade gjort. Så jag började bli van så att säga. Liksom, att, ja, det är så det är i Sverige. Liksom.
Nej, jag tänkte, fick du någon klarhet i varför de tog just de tavlorna de tog och inte de andra? Förklarade de det för dig någon gång?
Det var att väl ordet neger förekom i...
Ja, det var så. De tog alla ord med ja, just det. Det var så enkelt.
Och så tog de sena brotten och brott. Liksom.
Men efter förhöret då, vad sa de skulle hända då? Till exempel kanske var de skulle ta dig och så?
Nej, efter förhöret, ja, då ringde de åklagaren och åklagaren bestämde att jag skulle vara fortsätta arresterad fram till häktesförhandlingarna 4 dagar senare. Det var ju häktesförhandlingar i typ där vid polishuset i Malmö. Och då blev jag häktad, fortsatt häktad. Så tycker jag var... En månad i Malmö häktet med fulla restriktioner liksom. Varken se tv eller läsa tidningar. Inte ta emot besök.
Motiverar de någonsin varför det skulle vara... alltså, så gör man väl bara med våldsbrottslingar tänker jag.
Ja, med restriktioner. Ja, det var det att jag inte skulle ta kontakt med Henrik Drömqvist eller liksom få reda på hur de har svarat i förhöret eller hur han hade svarat i förhöret. Så.
Nej, just det.
Det var det berodde på.
Men vad gör man då? Såg du inte internet? Fick du läsa böcker då i alla fall?
Ja, och de hade ett litet bibliotekvagn där. Mm. Även när resten hade de en liten bokvagn. Så.
Men alltså när du satt där i cellen, kände du dig, om man ska säga rakt ut, förbaskat ensam? Eller förstod du att det var faktiskt många där ute som var med dig där inne, så att säga?
Ja, första månaden då fick jag inte reda på så mycket. Men det var först när jag hamnade i Ystad, för sen blev jag placerad i Ystad efter en månad. Och sitta två månader. Och där är det liksom mer öppet. Där kunde jag läsa och träffa andra medfångar också. Och då förstod jag att det hade varit en hel del. Typ att man åkte över från Danmark och shit på Malmö och sånt där.
Ja, men jag bara tänker, för mig är ju alltså, sitta en månad, om vi återgår till det lite, sitta så och nästan inte kunna göra någonting. Känner man inte, alltså, blir man inte galen eller vänjer man sig? Skaffar man någon sorts rutin? Jag menar, hur mår man? Ja, hur sover man?
Det är väl att äta och läsa helt enkelt. Efter första veckan då kunde jag se tv också, så då var mycket att kolla på tv.
Okej.
Men vi har ju hört att folk, de skickar ju inte bara brev utan de skickar ju presenter också. Vad fick du för presenter?
Ja, det var roligt att folk skickade både presenter och brev. Ja, det var mycket cigaretter och en del godis och fick något te också. Så.
Mm.
Ja, sånt kunde jag inte ta in i cellen, utan man fick inte ta in ätbara grejer, men det fick jag äta när jag blev fri i alla fall.
Men hur var det med rökningen då? Du får inte röka i cellen, antar jag.
Ja, alltså, man får röka en gång om dagen, så här, 2-3 gyster. Fast det som skickades fick man inte röka, utan det fick man köpa i kiosk där, på kiosk-kort.
Mm-hmm.
Det var bra. Folk skickade även pengar, vilket var bra, för då kunde jag köpa telefonkort också och ringa.
Alltså, snackade du med några fångar om varför du satt inne, och i så fall hur blev deras reaktioner till ditt så kallade brott?
Ja, de kunde ju läsa i tidningen typ att Dan Perk, och mitt namn var ju öppet, så de del visste varför jag satt och del frågade, som jag sa. Ja, jag sitter här för jag har gjort några tavlor, konst liksom, där ordet neger finns. Alltså, det är helt sinnessjukt att du sitter häktad för en sån grej liksom. Även de själva som var svarta, det fanns ju där också. De tyckte också det var helt sjukt. Liksom.
Mm. Alltså det var inga direkt hotfulla personer då, eller?
Nej, inte alls. Liksom. De tyckte det bara var konstigt att jag satt för det. De satt ju för narkotikabrott och mordförsök och allt sånt där. Så.
Mm. Ja, det är helt galet. Alltså.
Ja, det kan man ju säga. Vi måste ju undra lite mer om det här just måendet. Alltså rent psykiskt då, vi fick ju höra att du periodvis då, förståeligt såklart, verkade nere. Men kan du berätta lite mer överlag hur du mådde och hur tankarna gick när du satt där inne?
Alltså grejen med att vara häktad, det är att man aldrig vet hur länge man får sitta kvar där. Men alltså, jag menar, det blir omhäktningar och sen blir det tingsrätt och allt möjligt. Så. Men när man sitter i fängelse, då vet man hur länge man ska sitta, men häktad, det ingen aning liksom, det var bara...
Ja, men hur ofta fick du träffa din advokat till exempel?
Ja, advokaten kunde jag träffa när jag behövde, så det var kanske var varannan vecka. Så.
Och vad, du får ju ursäkta om vi är lite fascinerade av detta, men vad ser man fram emot? Man ser fram emot, då kan jag tänka mig gå och röka och få komma ut lite. Finns det några andra sådana här saker som man liksom, ja, men som man planerar sitt liv efter när man sitter inne?
Ja, jag började se en massa tv-serier, så då stod man fram emot det. Dr. Who på dansk kanal fanns det liksom.
Ja, okej. Okay.
Mm.
Och så nyheterna och sånt där. Kolla på sånt.
Mm. Men om vi går vidare då till rättegången. Vi gjorde ju ett program som hette Kedjad politisk fånge, som handlade om dig. För vi fick ju höra att du fördes in i byggnaden, inte kanske in i rättssalen så att säga, men in i byggnaden med bälte så här, med en kedja och handbojor på dig. Det var ju därifrån jag fick det med Hannibal Lecter-vibbarna. Men var det så, och i så fall, varför i hela fridens namn var du tvungen att ha det?
Jo, men så är det när man liksom åker från cellen till, vet du, rättegången, då det är så att alla har så det inte var. Det var inte ett specifikt jag som fick.
Nej, men jag bara tänker att räcker, jag menar, det är ju olika på olika brott, kan man ju tycka liksom, att ett par vanliga handbojer kan väl kanske duga, men ha bälte och kedja och handboj, det känns ju ganska extremt.
De vill ha. Ja, de vill väl inte att man ska rymma ungefär.
Rymma iväg och göra en tavla liksom. Det är det värsta
man
som...
måla där. Ja.
Exakt. Ja. Ja. Jag tycker jag har mina civila kläder på mig, men inte mina kängor. För det var stålhätta i dem. Så det
farligt. Sparkade inom väggen.
Ja,
okay. Exakt. Mm.
Men åklagaren då? Vi har ju hört en del, kanske mindre gott, om den här åklagaren. Hur tycker du själv att åklagaren argumenterade?
Nej, Lena Rasmussen, alltså hon, ja, det där är ju hovrätten. Eller?
Ja, tingsrätten är väl nu?
Tingsrätten.
Ja, tingsrätten var jag just det var i mars jag hade en annan åklagare. Nej, hon, jag vet inte, jag tyckte hon, jag menar, jag tyckte hon var dålig åklagare.
Ja, jag har förstått det.
Jag menar, du, hon gick på känslor där hela tiden, satt bredvid all och det är så synd om dig. Och, ja. Så fick han berätta liksom massa grejer om det, ja. Men Jalle var ju bara där som målsägare för att förtal, men han fick även bry ut sig liksom vad han ansåg om alla bilder och att det var hets och allt sådär.
Och var det offerkofta då? Nu hatar jag det uttrycket, men här kanske det faktiskt passar. Vad han berättade då, kan jag tänka mig målande om hur himla dåligt han mådde över detta. Och...
Ja, exakt. Liksom. Att Dan Per kan visa sin makt genom att utsätta mig för det här. Och det får inga konsekvenser.
Nej, sitter du kedjad liksom?
Nej, vadå inga konsekvenser? Jag fan sitter häktad här i flera månader och jag blev av med liksom rum och liksom blev av med inkomster. Mm. Folk spottar på mig när jag går på stan och kallar mig nazist liksom. Inga konsekvenser, jo tjena.
Till skillnad från han då som sitter i en jävla maktposition bevisligen.
Ja, jag menar det. Han påstår att han har fått flytta 4 gånger liksom i Malmö för hot. Men, jaha, han har tydligen möjlighet att kunna flytta 4 gånger på nya lägenheter.
Ja, precis.
Flyttet som Malmö ungefär.
Och vad skulle de här hoten ha med dig att göra, kan man ju undra. För jag tror inte det är du som har varit och hotat han. Jag har lite svårt att tänka mig det.
Nej, jag menar det. Jag kan ha fått någon mejl av någon som liksom tycker han är löjlig. Liksom.
Ja, ja men precis.
Ja, men 2 frågor i en här då. Om du beskriver rättegången i tingsrätten då, alltså överlag. Hur den var och hur det kändes då att sitta där.
Ja, tyckte man en jäkla fars liksom. Man kan sitta där och liksom vara jävla konstkritiker. Man är noll koll vad bilderna, vad det verkligen var. Att de var dubbeltydliga och att det var ironi och satir. Utan de såg bara liksom ordet neger upp och det är hets, that's it liksom. Men det var totalt inskränkta liksom.
Hade ni lagt upp någon strategi då du och din försvarsadvokat innan? Eller hur funkar det här?
Nej, utan vi skulle bara berätta alltså, vad varje bild var, vad syftet med dem var. Och att liksom, så det är just att det var ett galleri också vi ställde ut och det är ett helt annat kontext. Och det, så det kan ju inte vara ett galleri för det kan ju folk stå och få reda på vad bilderna menar och vad det handlar om. Liksom.
Och det här pågick ju, var det 2 dagar? 3 dagar?
3 dagar.
Han var det 3, ja.
Ja, och för de som kanske inte är så insatta, hur dömde tingsrätten här?
Ja, tingsrätten, vad fan, jag var 6 månader fick jag väl. 6 månaders fängelse.
Och hur mycket du hade avtjänat nu?
Ja, grejen är, när jag fick 6 månader, då var jag liksom, jag blev fortsatt häktad efter domen. Mm. För sen överklagade vi till hovrätten. Så. Sen blev det en hovrättsrättegång också som jag var. Och
där ja, men vi kan... Berätta, vi kan ju fortsätta här. För sen i oktober var det väl, så var det upp till hovrätten då.
Nej, för tingsrätten fick jag 6 månader för själva utställningen med galleriet.
Mm.
Sen fick jag sitta kvar i häktet fram till hovrättsförhandlingarna. Som även tog upp 2 andra ett mot folkgrupp jag hade blivit fälld för förut. Också affischer. Jag fick 3 månader på en dom och så 1 månad till ett blogginlägg. Och så nu plus 6 månader.
Jaha, är det så?
Ja, så de tog upp alltihop liksom.
Mm.
Så det var 10 månader sammanlagt hade jag som hovrätten sen sänkte halverat till 5 månader.
Mm. Ja, precis. Jo, men om vi går vidare till hovrätten här. Skilde sig de här 2 rättegångarna åt på något sätt? Eller var det liksom liknande argumentation?
Nej, det var samma argumentation. Jag menar, de tog ju upp, de hade spelat in från tingsrätten. Så det var, man fick inte säga någonting själv utan det var bara advokater som pratade.
Jaha.
Mm. Men jag måste bara fråga Stekhen, alltså efter när du var i tingsrätten då, efter tingsrätten och när du åkte därifrån och så och sen på kvällen och så vidare, alltså hur gick tankarna då?
Ja, jag tänkte, ja, här får jag nog sitta livet ut ungefär.
Alltså var det så?
Ja, ungefär vad det är.
Ja, men du måste ju känna dig helt rättslös eller?
Ja, jo, visst är det så, alltså, det är, man kan inte göra ett skit liksom.
Nej, men du uppfattas ju ändå som en person som liksom tar det lite med en klackspark. Men jag menar, det måste ändå vara jävligt tungt, och särskilt det här som du säger att man inte vet. Man får inte veta hur länge. Nu fick du ju veta då lite kanske, men...
Nej, men det var ju bara att slå bort att jag menar, bara se fram emot dagstyrning och se fram emot sådana grejer. Liksom.
Ja, det är
fram emot besök av flickvänner och sånt där.
Det, just det.
Det hjälper ju inte att ligga och liksom må dåligt över det här. Liksom. Att ofta att man låg med var förbannad över att det var helt jävla sinnessjukt och var häktad för att gjort konst. Liksom. Så,
ja. Ja, men det är ganska otroligt ändå att de kan lyckas låsa in en person med att bara stå och prata om känslor hela tiden. Det är som ett känslobrott kan man ju säga, du har begått.
Det är en bra benämning faktiskt.
Det där är hovrätten, så samtidigt jag fick inte reda på direkt om jag skulle släppas eller inte. Så det var det först på kvällen jag fick reda på att de hade släppt häktningen efter hovrättsbehandlingen, så då blev det lite förvånande. Jag hade ställt in mig på att fan var kvar flera månader till liksom.
Beskriv det lite mer då, när du väl fick reda på att nu ska jag bli frisläppt. Hur kändes det i kropp och själ?
Jag tänkte, ja men vad fan nu då? Var ska jag bli frisläppt till? Jag har ju fan ingen bostad eller ingenting liksom. De bara sparkar ut mig, kände jag liksom.
Ja, och inga pengar heller. Man får väl någon liten dagsersättning eller vad är det? Man sitter inne här.
Ja, jo, grejen. Folk hade ju skickat pengar, men de pengarna fick jag inte ut för klockan var alldeles för mycket på kvällen. För de hade inte tillgång till kassan eller vad fan det var.
Men du blev just då på alltså samma timme du fick reda på det, man säger så.
Ja visst, det var bara ut alltså. Det gick bara ut direkt liksom.
Men jag måste ju fråga, visst det där var ju någonting som var ett problem och såg mörkt ut och så, men det måste väl ändå vara något som du satt under hela den här tiden och verkligen såg fram emot och äntligen få göra, som du kanske då gjorde när du kom ut. Vad var det i så fall?
Släppte ett affischer.
Alltså, är det? Att de släppte ut dig idag, det är konstigt. Ja. Men fan, nu är han på det igen. De satt på fängelseväggen här, massa jävla affischer.
Ja, nej, jag gjorde inte det.
Nej, det kanske var bra.
Men om vi frågar om det då, när du kom ut och det blev ju, alltså, just den kvällen då var det inte så bra. Men om vi tittar på framtiden då och tänker på just pengar och bostad och så vidare, hur ser det ut och hur kommer det se ut? Håller du på att planera någonting, hur allt ska lösa sig?
Nej, jag har inte tagit tag i det med bostad och sånt där. Liksom. Och pengar, jag har väl fått in lite pengar för försäljning av tavlor och sånt. Så. Klart den vägen. Sen bostad, jag vet inte. Just när jag blev släppt från häktet, då var det bra. För då liksom min gallerist Henrik liksom ringde och sa att jag kunde sova på hans soffa. Så det är någonstans att ta vägen i alla fall. Och det har jag fortfarande nu till och från sådant soff.
Du sa att det har varit mycket, mycket media sådär i Danmark. Har du hört någonting från Sverige överhuvudtaget?
Nej, faktiskt inte. Nej. De har inte kontaktat mig personligen. Utan det var en från Sydsvenskan som var och intervjuade mig till häktet faktiskt, när jag satt där i Ystad. Fast han sa att det är inte säkert att det blir något. Jag måste ha, cheferna måste liksom godkänna det. Så det blev ingen artikel från 3:30 tiden. Kanske menar att det blev för mycket reklam för mig. Liksom. Mm. Nej, svensk media var helt tyst. Alltså. Att debatt, de ringde från debatt om det var förra veckan. Att jag skulle vara med för att det skulle handla om mitt fall och mitt yttrandefrihet och konst. Så vi sa, ja, det kan vara schysst att vara med. Debatt, tänkte jag. Och sen då ringde de dagen efter och sa, nej tyvärr du får inte vara med, vi vill inte ha dig där.
Nej, för jag tänkte att vi skulle fråga nu, vi kan väl ta det nu för jag vet inte om du har Twitter, men enligt Twitter så fick inte du vara med för att du hade börjat hejla inne i SVT-studio. Är det någon sanning i det?
Nej, jag har aldrig varit inne i studion.
Nej,
men de kanske var rädda att jag skulle göra det, liksom begå hets mot folkgrupp genom att prata om mina tavlor liksom.
Ja, det var ju konstigt, för de lät ju Henrik vara där. Jag menar, han skulle väl med kunna ha pratat om dina tavlor då.
Ja, exakt. Jag vet inte. Nej, det där är svepskäl. Jag tror att de var rädda. De ville inte ge mig mer uppmärksamhet. Jag tror där, så.
Nej, men så tror jag med att de... Jag vet inte om du såg debatten, men de ville ju hemskt gärna prata om dig och berätta för alla vilken nazist och fascist och allt sånt där det var. Och då passar det kanske inte att du sitter där och försvarar dig. För då kanske inte du...
Nej.
Då kanske du inte var nazist, liksom. Och då faller liksom hela deras argumentation.
Ja, det är sant. Liksom Kristoffer Rösket och jag, han tillhör vitmaktmiljö och bla bla.
Ja, gud vad han visste mycket om dig.
Ja, exakt.
Saker du kanske inte själv visste till och med.
Nej, precis. Det här var nytt. Fjallo var ju också med i Deadline, såg jag.
Ja, just det, ja. Det var ju intressant att se.
Och de ifrågasatte vad han sa, liksom en svensk journalist skulle aldrig göra det. De gör inte det. Det är en jäkla skillnad.
Och han hade ju inte, man såg ju på han tycker jag att han blev helt paff, för att han lever ju liksom i en mediebubbla där, alltså som du säger, han blev ju behandlad som en kunglighet nästan, ingen skulle ju någonsin fråga något kritiskt till honom. Vad vill du uppnå med din konst om vi säger så, för det är ju en fråga som alltid ställs men aldrig till dig.
Nej, men jag kommenterar liksom dags aktuella händelser men på liksom på ett skruvat sätt liksom att vänder och vrider på grejer. Liksom. Det är oftast mot politiskt korrekt. För det är så att jag reagerar på det politiskt korrekt. Att det har gått lite långt här i Sverige. Liksom, att med både bakelser och liksom pipp och långstrump och allt sånt där liksom ska förbjudas. Så, ja.
Men om vi ställer då frågan. Kommer du att fortsätta med din konst?
Ja, absolut. Jag menar, det är det jag kan göra. Som sagt, som jag sagt förut. Det är lite sent att börja spela fotboll och stå där.
Men du, kommer du ändra någonting för att minimera risken för att åka in igen?
Ja, Jallo får inte vara med.
Nej.
Men jag tänkte så här, om jag nu ska använda ordet neger, då kan jag plocka bort ämnet, att det bara står egar.
Just det.
Det kan man ju fan, ja.
Det kan så åker du ut för det, så får du ta bort en bokstav till.
Ja,
man måste kolla liksom hur långt man kan måste plocka bort.
Ja, men avslutningsvis måste jag bara fråga, jag ska fråga både dig Dan och Henrik, hur ni själva tyckte att ni skötte er så att säga då. Om du Dan berättar för oss, hur skötte sig Henrik under rättegångarna?
Nej, jag tycker han skötte sig ganska bra. Så jag tycker åklagaren och sånt försökte få andra liksom, att vi skulle skylla på varandra. Men det förekom ju inte, utan det gick smidigt faktiskt.
Ja, alltså ni skulle sätta dit varandra på något sätt då?
Ja, exakt. Ja, okay. Det hade inte vi något intresse av att göra. Liksom. Det...
Nej, sen vill jag bara fråga, vi har redan varit inne på det, men ändå. När du satt inne så var det ett ganska massivt stöd liksom, här utifrån. Har du märkt av det här nu när du kommer ut? Har du fått mycket ryggdunkningar och fanmail och sånt här?
Ja, det är väl folk som har sagt liksom, bra jobbat och sånt som har gått förbi. Jag glömmer på Möllevången var det någon. Jag gick på Möllevången var det som sa, jag är på din sida då.
Ja, det är nog de flesta tror jag faktiskt.
Ja,
ja,
men då får vi tacka dig så mycket Dan för att du medverkade.
Ja, Henrik, du har ju fattat ganska nyligen här ett stort beslut kan man väl ganska lugnt säga. Kan du berätta för oss vad det är för beslut du har fattat och varför?
Mitt beslut är att jag ska lägga ner mitt galleri. Och det beror inte bara på att jag arbetar med Lars Vilks och Dan Park och därigenom blir hotad, bespottad och utfryst etc. Utan det är faktiskt en längre historia att jag har märkt hur galleribranschen i sig har börjat sjunka ner. Och jag vet det från Stockholm, Göteborg och Malmö och sådär. Det är inte bara på grund av att jag arbetar med Dan Park och Lars Vilks.
Men om vi säger att det inte hade varit några hot och sådär kring dig, hade du ändå lagt ner nu tror du?
Ja.
Men jag måste fråga om Dan Parks konst då. Vi har ju pratat med Dan här nu och vi tänkte fråga alltså hur har det gått att sälja Dan Parks konst då under tiden som han satt inne?
Jag kan inte riktigt svara på det, men jag kan säga att det är väldigt stort intresse. Och nu finns det ju två stycken danska grupper. Den ena är då en Taltete Kunst och den andra är Tryckfelsällskapet som vill arbeta med Dan i Danmark.
Mm.
Och det är ju även så att det är vissa som är intresserade i Sverige av både Vilks och Park också. Men jag kan ju inte ställa ut Dan Parks konst någonsin igen i Sverige. Nej. Då kan jag ju återfalla i brott. Eftersom att jag är dömd till hets mot folkgrupp i 2 år. Plus böter. Så att jag kan inte det. Men vi ska gå vidare till HD med det här.
Nej, just det, nu ska jag beklaga.
Om det kommer upp i HD så kommer vi gå vidare till Europadomstolen också om det blir fällande dom i HD.
Men det här blir en intressant fråga. Tror du att faktumet då att de blev arresterade på grund av sin konst har påverkat hur många tavlor som har sålts?
Ja och nej. Men intresset är stort Jag ser att jag får ju mejl där folk frågar, kan man köpa de förbjudna tavlorna? Var köper man de förbjudna tavlorna? Mm. Och det enda jag kan hänvisa till är att ni får kontakta någon i Danmark, för att jag kan inte arbeta med dem, för jag vill inte hamna i fängelse.
Men vi var inne på det lite också, reaktioner, jag menar vad som ledde till ditt beslut att stänga ner och så här. Kan du berätta vad du har fått för hot sen vi språkades vid sist då, och hur har det fått dig att må?
Det har inte varit så lätt.
Nej.
Det har inte varit så lätt. Det har varit då ägg på mina fönster, ägg på min balkong, klisterlappar från något Malmö FF, Ultra någonting, det är något fotbollslagsgrej, jag vet inte vad det är. Det har varit folk, alltså folk, det var också det Malmö FF igen, som har gått fram och spottat på mina skyltfönster. Mm. Och Ung Vänster har satt upp klisterlappar på min ytterdörr på glasrutan där. Och alltså jag har haft krossat skyltfönster och allt det där gamla, va. Det, alltså de tror att de krossar mig, men jag vill säga så här: jag kastar inte in handduken, jag kastar ut handduken.
Mm. Ja, det är bra. Och jag har förstått att du lever ganska isolerat, eller hur? Du rör dig egentligen bara mellan lägenheten och galleriet.
Ja.
Är det fortfarande så?
Ja. Mm. Jag kan inte gå ut.
Men ser du någon framtid för dig, så kan du bo kvar i Malmö?
Nej.
Nej, det är så. Mm. Kan du bo kvar i Sverige, tror du?
Ja, det kan jag.
Men, ja. Men, det är så bestämt. Men, ja, det kan jag.
Men,
ja.
Men jag lever inte, jag överlever.
Mm. Ja, precis.
Men jag måste ju fråga också, du var ju med nyligen i SVT Debatt, som sagt. Och, hur skulle du säga att du blev bemött där?
SVT Debatt, det första var ju då att varför var inte Dan Park med? Som de avbokade i sista sekund. Varför var inte, vi säger typ Lars Vilks med, eller en annan journalist som heter Ingrid med. Mm. Utan jag satt där själv bland alla andra människor. Och mina två vänner då som hade åkt från Uddevalla, de skulle få sitta bredvid mig. Och det var ju, det skulle vara ett bra mentalt stöd. Mm. Men icke san icke, de fick sitta så långt från mig som det bara gick.
Mm.
Vilket i och för sig gjorde att det finns ganska bra bilder på mig. Men jag satt där helt själv och jag blev, efter en stund i SVT Debatt, så blev jag ganska uppgiven.
Mm.
Och sen så när jag hörde massor med hotfulla saker där de kallar mig för rasist och allt möjligt, så bara kände jag att nej, nu lägger jag ner det här. Jag bara sitter här och tittar och lyssnar.
Mm. Ja, för den andra som var på din sida var ju Makode.
Makode räddade ju hela debatten. Han räddade ju allting.
Jag blev mycket imponerad. Jag har hört han lite innan, men han gjorde otroligt bra ifrån sig, tycker jag. Men det är väl lite för att han är konstnär med och vet lite om konst. För de här andra hade ju ingen aning. Var ju rätt tydligt.
Men där har vi en enkel sak. Makode kan saker om konst.
Mm. Mm.
Och Makode sa ju i intervju någonstans att om jag hade gjort de bilderna som Dan Park har gjort, så hade jag aldrig hamnat i fängelse.
Nej.
Och det han menar med det är ju det att bara för att han är färgad så har han rätt att få göra saker som inte Dan Park har rätt att få göra.
Ja, och det märkte man med i debatten. Alltså,
och där kan vi prata om rasism. Mm. Där är rasism.
Mm. Ja, och det märkte man i själva
programmet. Och skilja på folk och folk. Där skiljer man på folk och folk.
Ja. Ja, men precis, och han är ju väldigt medveten om det. Och det märkte man med i själva SVT-debatt. De var ju väldigt mjuka när de pratade med Makode. Och stenhårda när de vände sig mot dig.
Mm.
Det är väldigt, väldigt tydligt om man säger så. Och ni som inte har sett debatten, passa på, den finns på SVT Play. Sevärt, tycker jag.
Men efter du medverkade i programmet då, vad har du fått för reaktioner?
Det har varit positiva reaktioner. Där folk tycker att jag blev så trängd, utmålad och att jag inte fick chans att avsluta. Varför kunde vissa andra få prata hur länge som helst? Men så fort jag sa någonting så bara bröste det. Det var stopp, nästa.
Mm.
Så att jag fick ingen chans där.
Det är verkligen så där det känns också om det är egentligen alla som har en annan åsikt än vad de har och den åsikten de vill förmedla, de personerna ska alltid hållas kort i det där så kallade debattprogrammet.
Ja, det borde inte ens heta debatt egentligen, det är ju skitfånigt.
Det är inte debatt, det är ju trakasserier mera.
Mm.
Jag kände att jag var tvungen att åka dit till debatt i Göteborg då, för att hade inte jag åkt dit, nu när Dan Park inte fick åka med, som de ändrade i sista sekund, så hade de kunnat sagt till TV att ja, vi ville ju ha med Dan Park och Henrik Rönnqvist, men de har inte dykt upp, så nu får vi prata om det här ändå. Alltså, de vänder ju och vrider på allting.
Mm.
Så det är så SVT-debatt, det är hatmedia.
Ja, åsikts-TV är det ju verkligen.
Åsikts-TV, exakt.
Ja, det är lite läbbigt.
Men vi var inne lite på det där med, om man säger du kastar inte in handduken, du kastar ut den. Men nu när du stänger ner galleriet då, kan du kanske berätta om eller vad du har för planer då för framtiden gällande konsten? Om det blir ett nytt galleri kanske till exempel.
Det kommer nog med största sannolikhet inte bli i Malmö.
Nej, men det kommer bli då kanske.
Och med ganska stor sannolikhet kommer det inte bli i Sverige heller. Sverige har blivit för trångt idag.
Men nu när vi ändå ber oss utomlands då, har du hört något från folk då från andra länder, hur de har reagerat på allt kring det här med Dan och dig, till exempel då i Danmark? Vad säger man om allt som har skett där?
Danmark är jättebra, men jag fick höra av någon så sent som igår att de tydligen skriver om det i tidningar i Australien.
Och
det har varit någon liknande Dagens Nyheter som har skrivit om det här i Spanien.
Och jag antar det är negativa ordalag, alltså att jag håller på Sverige på med. Eller vet du?
Alltså, egentligen är det positiva ordalag, för att de undrar vad fan Sverige håller på med.
Ja, precis, men man menar att Sveriges agerande är dåligt. Ja.
Mm. Så att alltså Australien, Spanien, New York Times har skrivit om det här två gånger. Det är en ganska stor tidning, det är en sån här morgontidning, vet du.
Och man kan ju tänka sig, om detta går till EU-domstolen med, kommer det bli ännu mer uppmärksammat, och det vore egentligen bara bra.
Vad heter Europadomstolen? Det är två skilda saker.
Ja, okej. Men i alla fall att det får lite mer internationell uppmärksamhet, tror jag. Det kan liksom vara vår enda räddning här.
Mm. Som någon sa, att nu är spiken i kistan ännu större, att yttrandefriheten i Sverige inte finns kvar. Och det är väldigt tråkigt. Det är väldigt synd. Mm. Och ja, mitt mål var ju inte att det är någon kämpe för yttrandefriheten, men det börjar ju likna att det kommer åt det hållet.
Men jag måste fråga då, en avslutande fråga här, som samma som jag frågade Dan. Och det är, hur känner ni båda gällande varandra efter rättegångarna? Så nu frågar jag dig hur du tyckte att Dan skötte sig.
Dan skötte sig helt exemplariskt. Jag förstår att han var lite nere. Vem fan inte det, om man, ursäkta svordomen, om man sitter i häkte. Men det som var lite intressant, både först då i rättscentrum, säkerhetssalen i tingsrätten. Så när han kom in där, och han såg väldigt låg ut faktiskt då.
Mm.
Och vi fick inte hälsa på varandra och sånt. Det var sådana restriktioner då. Han hade ju förra restriktioner. Men han har blivit lite gråhårig, tycker jag. Men det är klart man blir det. Sitta häktet är inte så kul. Men han är ändå vid gott mod samtidigt.
Jo, det kan man ju säga. Han sa ju det första, eller det han hade längtat efter, fråga, och vad han kanske skulle göra det direkt var bara sätta upp affischer. Det var det första.
Ja, det var det han längtade mest.
Ja, det var det.
Sen, jag kan berätta en liten rolig historia. Alltså, klockan, och nu kan jag börja böla. Men vid typ 19.00 för två veckor sedan, alltså det var då på onsdag kvällen, så ringer en vän till mig som är journalist och säger: Dan Park är släppt.
Mm.
Jag bara, va? Vad säger du? Han är släppt ur häktet. Alltså, han kanske var avtjänat straff, men han är släppt ur häktet.
Mm.
Och då ringde jag hans advokat, och jag ringde min advokat, och jag ringde allt jag kunde och ringde häktet till Ystad, och till sist så fick jag kontakt med Dan Park, och då sa jag: Dan, kom hem till mig. Och han sa, som Dan gör, nu ska jag överdriva lite hans röst, men Ja, men var bor du någonstans då liksom? Mm, jag bor i Västra Hamnen, det är vid Turning Torso. Så ringde jag min taxikompis och sa, du, kan du hämta dem park på stationen? Så kontaktade jag dem park och fick ordning på att liksom silverfärgad Mercedes kombi, taxi 97, bla bla bla, hämta upp dem park. Så dem park kom till hem till mig och han, sen har han väl mer eller mindre sovit på min soffa hela tiden när han inte varit i Berlin eller i Köpenhamn eller någonting.
Men du blir lika förvånad som Dan hörde, förstår jag, när han blev frisläppt.
Vet ni vad jag tänkte när jag satt i hovrätten? Så tänkte jag, sa inte det till någon, men jag tänkte att inom 2 dagar så kommer Dan Park vara ute ur häktet.
Mm.
Så jag var ju såklart chockad ändå. Men jag hade liksom, jag förstod det här. Och sen kommer Dan Park hem till mig med hela sitt bohag. Det vill säga 4 bruna papperspåsar.
Mm.
Och sen så... Vi måste ju alltid ta med min hund Luca som... Det är så intressant. Det är en ganska rolig emotionell grej att min hund då, en liten vit sak. Han hoppade upp till Dan Park när Dan satt i soffan här hemma hos mig. Han liksom på något sätt förstod att Dan behövde lite stöd. Nu är jag ju väldigt mycket sådär inför djur och hundar och så. Men det är någonting, va. Och Dan Park är den bästa inneboende man kan ha. Han gör inte en fluga för när han är hur snäll som helst.
Mm, mm.
Och det som är bra nu är att han kan titta på stjärnorna igen.
Men ja, vi ska börja avsluta här. Men Henrik, du hade ju en sån himla bra idé vad vi skulle göra här som avslutning.
Jo, nu ska Jennifer göra en liten avslutningssång på det här programmet som ju har handlat om mig, Henrik Rönnqvist, mitt galleri och konstnären Dan Park. Och på någon kvarting där så finns ju Lars Vilks med också.
Mm.
Så nu ska hon köra en liten sång som spelas upp i radio här. Så hon kommer här.
Det ska bli roligt. Tack, tack Henrik. Tack.
Jennifer Rafelt heter jag och jag har skrivit en liten sång till ämnet i ära och en liten folkmusiksatir kan man kalla det.
Ja, vad roligt.
Ja, det är en hjärtans massa wheeling och dealing på galleri Rönnqvist och Rönnqvist. Ja, telefonerna de klinkar och de plonkar och Dan Park han har just tagit permission. Medan Lars Vilks, ja han sätter sig i bilen. Och Jenny Wenhammar visar pattarna åt Nilen. Allt medan dansk TV2 hela världen, ja ni tittar på. Ja ni tittar på. Ja det är en jävlas massa wailing och dealing på galleriet. Rönnqvist och Rönnqvist. Telefonerna de blickar och de plonkar och Dan Park han har just tagit permission. Medan Lars Vilks, ja han sätter sig i bilen. Jenny Wenhammar visar pattarna åt Nilen. Och allt medan dansk TV tvår jag hela världen, ja ni tittar på. Allt medan dansk TV tvår hela världen. Ja, ni tittar på. There you go.
Applåder, Jennifer. Bra. Gud, tack så jättemycket. Tack. Det blev en perfekt avslutning. En
avslutning på programmet.
Ja, då får vi tacka så jättemycket för det. Det var ett ovanligt avslut och det tackar vi så jättemycket för. Ja, men då har vi pratat med både Dan och Henrik och nu fick vi en liten tanke här, Konrad.
Ja, eller hur? På tal om musik och sådär, vi har inte så mycket musik i programmet så vi tänkte bara, vi slänger ut en väldigt allmän, ja, vad ska vi säga, begäran kanske jag tar i. Men vi vill helt enkelt, om vi har någon lyssnare där ute som känner sig duktig på musik på något sätt så skulle vi vilja att ni helt enkelt skickar in något slags jingelaktigt till oss som vi kan använda i programmet. Vi vet inte själva riktigt hur vi vill använda det. Och det beror ju också såklart lite på vad som skickas in här. Men är du lite sugen på att göra något kul? Det kan vara ett intro, det kan vara någonting man har i mitten. Det kan vara någon avslutningsgrej. Det kan ju vara något...
Alltså kanske främst någonting man kanske kan ha lite i mitten då i så fall. Som en liten, ett litet avbrott så att säga i pratet sådär.
Ja, tycker jag. Något som känns Radio Länsman helt enkelt. Ja. Så vi släpper tyglarna extremt fria här och vi vet inte ens riktigt själva vad det är vi vill ha, eller hur? Nej. Men är det någon som gillar musik? Vi vet att vi har ganska många lyssnare. Någon kanske gillar att pilla med sånt här. Så skicka in det till oss. Ska vi kolla på det. Så kanske vi använder det. Det hade varit jätteroligt.
Ja, men då säger vi tack och bock för idag då. För ett
det har varit ett svettigt program kan vi säga. Ja. Mycket tekniskt rul och mycket klippande. Och personer hit och dit. Och det har varit problem och sådär. Men när ni väl lyssnar på detta så tror jag att länsmans magiska fingrar har styrt upp det så det kommer låta bra.
Ja, men med det så säger vi tack och bock från RLM. Vi hörs nästa gång igen. Tack för
hej att ni lyssnade.
Länsman, du låter så jävla seriös. Man kan ju tro att du är företagsledare liksom.
Ja, nej, jag
kan. Han är bara djupt deprimerad.
Du är bara djupt deprimerad, ja.
Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag. Så väl mött nästa lördag.